A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Victor, jag ser att du har blivit extra brun.
Afrikansk.
Nej, du har kommit från semester.
Ja, det är så sjukt. Jag kom hem från Kap Verde. Jag har precis återhämtat mig.
Ja.
Jag har varit ju känslomässigt... Nej, men alltså, du vet, jag har inte varit i Kap Verde på 6 år för det första. Sen har jag inte varit utomlands på typ 3. Men nu vet corona allt det.
Är du från Kap Verde?
Ja, precis.
Är du?
Ja, det är men sjukt.
När kom du till Sverige då?
Jag fick veta nu. Jag har alltid gått omkring och trott att jag kom när jag var så här 6, 5 och skulle fira 6. Men, och det säger också ganska mycket hur lite min mamma och jag ibland pratar. Och hur mycket vi ibland pratar, men inte om den rätta saken.
Då var det egentligen 16, inte 6.
Nej, jag var typ 3. Alltså jag skulle fylla 4 när jag kom. Så jag var mycket mindre. Så jag hade bott här ett bra tag innan jag började skolan.
Vad är det som får någon att lämna Kap Verde och åka till, komma till Sverige?
Ja, alltså i dagsläget är det inte många som skulle göra en sån pryl. Men 1979 så gjorde man det. Dels för att Kap Verde var ju koloniserat. Det var ju så här portugiserna. Så Kap Verde var en av de sista så här som kolonisatörer släppte.
De pratade portugisiska,
ja, eller? Det var mycket som släpptes där på 70. Det var ju liksom Angola, Macau, alltså som portugiserna hade. Vad hade de mer? Angola, Kap Verde, Guinea-Bissau. De hade Macau, Östtimor tror jag också de hade. Så de hade så här lite, och Brasilien naturligtvis också. Men Brasilien kändes som att det blev ju lite tidigare. Nej, men lång historia kort. Så då, man valde ju liksom, det blev självständigt 75.
Okay.
Så att Kap Verde var ett år gammal lektion när jag, eller ja, ett år efter jag föddes. Blev.
Hur många bor där?
Jag vet hur lite folk det är. Det är typ 620 000 typ.
Okay. Som Island ungefär.
Ja. Ja. Men det är 1,5 miljoner.
Ah, så lite.
Det är 1,5 miljoner i resten av världen. Men det betyder också att de flesta är inte födda på Kap Verde, så att de är födda. Och sådär. Så att man lämnade ju det dels för, inte för att det var fattigt i, alltså utvecklingsfattigt, så att det är ju fortfarande ett land som liksom när det gäller såhär, nu vet, utveckling med datorer och sådana, det nu det börjar, nu var det match där när jag kom dit, det var så wow.
Är din pappa kvar där? Jag tyckte jag såg en bild på dig och din pappa.
Min farsa är kvar, min farsa är ganska fantastisk. Min farsa har 23 ungar.
23? Ja,
11 killar har han. Och min mamma träffade ju min pappa. Alltså min farsa är en sån där.
Inte med samma kvinna.
Ingen dröm. Nej, det hade varit riktigt knap. Alltså det var ju, alltså min mamma och dem, det var ju så här tjejgäng. Alltså min farsa är en sån där, du vet. Så det var ett tjejgäng, så han blev tillsammans med, han fick barn med alla tre och de var bästa polare.
Vänta.
Är de fortfarande bästa polare?
Alltså, ja, och två av dem flyttade till Sverige, så att min mammas bästa kompis, det är min ena syrras mamma, det är min mammas bästa väninna. Och det är så weird.
Shit.
Men Café, det är inte som här, för det är litet. Alla känner alla.
Alla ligger med alla.
Typ! Det var liksom den moden. Och så det var så här, jag gick med en polare så här, som jag kände så här. Ja. Så bara var det en tjej så här. Han bara, och så bara gick de och så snackade de. Och de var skit så här, jätte med varandra. De var så här, garva. Och vi hängde en hel dag. Så jag bara, den där tjejen som var med oss. Han bara, min dotters mamma. Jag bara,
dotters mamma.
Ja, han bara, min dotters mamma. För när hon gick sen så här. Jag bara, okej. Okay. Han bara, nej men hon kommer och så här. Och så kommer en annan individ som också hade kommit i samma veva. Men han var lite längre bort och så här. Och han bara, min dotters mamma. Så blev jag så här konstigt.
Du bara, va? Det är min mamma?
Nej, inte bara det. Bara deras relation var så skum. De var ju så jävla, polare.
Mm-hmm.
Så jag bara, hur kan man vara så bra polare med sitt ex? Alltså, det är inte så.
Det är vanligt här i Sverige.
Nej, inte på det sättet. Här är man ju så här, jag tycker att vi är vuxna och vi kommer överens bra. Och vi är liksom så här, men där
exakt,
var ju...
vi kommer överens.
Okay.
Det är civiliserat, men det är inte jäkligt.
Här liksom, vi har en stadga som vi följer. Och liksom, så här, jag har min rätt och du då. Så vi följer. Ja. Där, de var så här, han bara, men... Så det var mer det här snacket. Han bara, men hur går det med den där killen då? Hon bara, nej men han är en sån idiot. Och det var så där snack.
Ja, och så bara, vi går hem och ligger nu.
Ja, det är lite så. Så jag bara, hej. Så han bara, vadå, gillar du henne? Jag bara, nej, softa. Så här är Sharaf i Sverige, du vet. Där. De bara, hej, kör bara, det är din.
Sharaf i Sverige. Inte Sharaf i Mellanöstern. Sharaf i Sverige.
Sharaf, är väl uppfostran, eller?
Nej, men Sharaf, det är samma sak på persiska.
Omer,
det är det. Sharaf. Sharaf.
Och då blev det så konstigt hur jag förhåller mig till Sverige. För i Sverige, det blev så konstigt för att här snackade jag om Sverige som att här är vi så här, wow, vilken jävla heder det finns i Sverige.
Här är, var i Sverige dock?
Men kopplar du? Så när man är i Sverige, då här finns inte så mycket heder. Alltså det finns inte, om liksom våra länder, alltså vi kopplar. Så att det var väldigt så här, intressant hur de förhåller sig till sin värld. Men det var fantastiskt.
Var det länge sedan du träffade honom?
Han?
Din pappa?
Min farsa har inte träffat sedan 2016. Men innan dess, det var det jag ville komma fram till. Då hade inte jag träffat farsan sedan jag var 18.
Mm-hmm.
För jag var i Kap Verde mycket som barn. Typ jag hade det jävligt bra. Så min mamma, hon såg till så att jag åkte varje sommar. En månad, två veckor.
Men hon också kommer därifrån?
Ja, hon kommer också där. Ja. Men min mamma såg alltid till att jag åkte till Kap Verde. Så jag har ju liksom, jag är typ uppväxt både här och där. Ända tills jag fyllde 18. När jag fyllde 18 så blev jag skickad till Kap Verde för att jag hade gjort värsta grejen här, värsta rånet. Mm. Så skulle jag hamna i fängelse. Så det gjorde de det traditionella så här. You going back to your country. Du åker tillbaka till din land så du får uppfostras så att dina morbröder ska ta hand om dig. Lång historia kort. Jag kom till Kap Verde. Så kom jag dit.
Ja, jag
beror på vilket land.
Hur gick det?
Jag kommer dit och bara uff. Då hade man lovat mig. Du ska vara i Kap Verde 2 månader tills du har styrt upp dig. Det första jag började göra det var att hänga med så bänga snubbar, kusiner och alla tänkte han är från Sverige. Han har cash. Så alla hängde med mig och alla idioter utnyttjade mig som person. Och sen var jag var ju liksom, det var ju så kickerstiden, kungen, alltså Kungsan, och du vet hur man var.
Paolo Roberto,
men det var det där illusionen.
Vad hade du gjort?
När då?
Alltså i Sverige för att bli hemskickad.
Ja, vi hade gjort ett rån faktiskt på en post. Det finns inte poster längre.
Men ska vänta, är det den i Akalla?
Nej, jag är från Nacka, så det här var den i Gustavsberg.
Ja, men ska vi försöka få en kronologisk timeline?
Nej, vi kör Tarantino.
Vadå, pratar vi?
Kör Tarantino.
Kör vi nu?
Ja.
Jävla skurkar. Jag tror att vi chat.
Nej, det är
bara en fråga om min resa.
Det är
nej, men jag tar tillbaka det här.
Rånet eller vadå?
Allt jävla solvårare. Alltså, hela nej, men shout out till er alltså, mina grabbar.
Men vad var det för rån?
Nej, men det var vi.
Nu är jag intresserad. Nej,
när vi gjorde ett postrån i ett ställe som heter Gustavsberg. Och vi kom undan. Och sen en annan kompis åkte dit på det. Så där, men vi kom undan. Och sen så hade jag gömt en massa pengar i min källare.
Och, hur mycket?
80 000 ungefär. Och när man är 17-18 är det jävligt mycket cash. Det är mycket cash för hur gammal man än är, tycker jag.
Ja, men idag med inflationen, det är typ, är det 500 spänn och sånt där.
Ja, men typ. Jag och då var det redan förbestämt att jag skulle åka till Kapverde, så det var inte att resan dit var en konsekvens av det här. Men och då var det så här, min mamma, jag åkte ju dit varje sommar, och sen så sa min mamma så här, men det, så här, det, hon bara, det känns mycket rörigt runt dig så här, och det är så mycket som händer, och det är mycket poliser som ringer, och de började liksom så här, hjälp mig då, så här, han har varit det, men det bara blev så här, och sen så åkte han dit, den där polaren.
Ni bodde i Akalla?
Nej, jag är inte från Akalla. Jag vet inte.
Nej, jag frågade om rånet var i Akalla. Aha. För det var ett postrån i Akalla när jag växte upp. Och det var folk i min skola som hade gjort det.
Han är från Nacka, det är fina rån.
Okay. Ja, vad är det de säger? Bara för att en åsna är född i ett stall betyder inte att det är en häst. Förstår du? Men jag, men hur som haver. Och sen så sa hon så här. Ja, men då åker vi så där, och då så tror jag på, det kom fram på något höger eller vänster. För den här kompisen, så här är det. Hans pappa och min mamma jobbade tillsammans på Nacka sjukhus. Okay. Så att han fick veta, Kim, han har åkt dit och sådär, och han och Viktor, det är så. Min mamma blev så här. Men på något sätt så kom det fram att jag hade, att det var någonting struligt. Och i samma veva fick jag ett fängelsestraff på 3 månader. Också för någonting annat, någon så här häleri och stöld. Så att då sa min mamma så här, men du får fan åka ner till Kapverde.
Men vänta, någonting annat?
Ja, men precis.
Vad var det då?
Ja, men jag var ju kriminell. Alltså, det var ju inte som att det där var en engångsförteelse, utan saker kom ju. Jag hade ju liksom blivit dömd till skyddstillsyn många gånger, och till slut så sätter man ju ner foten. Skyddstillsyn, socialtjänsten, skyddstillsyn. Och jag var en jätteförvirrad pojke också, som liksom bara någonstans hade så ont inombords.
Det här med att du fick åka till Kapverde, var det någonting som svenska myndigheter var införstådda med på något sätt att det här skulle hända, eller vad sa din mamma, bara nu åker du?
Det är jätteintressant att du säger det, för att varje gång jag åkte så åkte jag liksom på min mammas bevåg. Men den här gången så var det att det blev någon form av deal med SOS, och jag hade ju en kontakt inom BUP, eller PBU som det hette då. Idag heter det väl BUP, va? Eller det heter BUP idag. Så att då var det, så jag hade ju alltid haft kontakt med myndigheter, så här, liksom, folk som fångade upp mig liksom, någonstans. För det var så här, man hade hopp om mig. Jag var liksom ett intelligent barn. Det gick jävligt bra i skolan när jag var i skolan. Så man hade liksom, det var så här, men Viktor är en kille som har det gått snett för att han har polare. Och så tänker ju alla om sina barn. Fast jag var ju djävulen själv. Så det var ju liksom inte bara att jag ramlade på. Så att då blev det också att det blev en deal med SOS. Och jag kommer ihåg att man sa så här, men när du åker nu, så sa min mamma, han ska vara i Kapverde i 2 månader, sa hon till mig. Men då hade hon gjort upp en deal med typ SOS, att jag skulle vara där i 6 månader, och de pengarna som jag skulle liksom få som fick pengar, alltså, vad heter det, normen, den som är på 4 000, det hade jag som fick pengar i Kapverde. Så det var ju liksom en jättekonstig grej att göra.
Och för det ska väl inte vara så, för att så normen absolut är ju att du ska vara i Sverige och ställa dig under arbetsmarknadsförfogande.
Nej, men det ska absolut inte vara så. Så att det som var så knepigt var att jag fick alltså SOS-pengar, så när jag åkte dit så hade jag 40 000 i Skodos, och det är 4 000 kronor varje månad. Plus att jag åkte dit med en massa cash. Jag var ju där i 9,5 månader, vill jag också poängtera.
Shit.
Jag fastnade jättelänge. Hyrde bilar, förstörde bilar, och liksom, det var så här, verkligen.
Jag hade 4 000 mycket cash i Kapverde?
Ja, 4 lax är ju 40 000 i Skodos, så jag kan säga att det är mycket cash.
Men jag fattar inte, hur följde SOS upp det här när du är där? Finns det någon sorts uppföljning om hur det går för dig?
Det vet jag inte riktigt, och jag tror inte att om jag liksom så här får killgissa, för att det är ingenting som jag har kollat upp, men det är en jätteintressant fråga. Om jag får killgissa så tror jag faktiskt att det var så här att man förlitade sig på liksom relationen med min mamma. Liksom så här, men, och så sa hon så här, men det går inte så bra för honom där och bla bla bla. Och sen så tror jag att min mamma på sitt eget bevåg valde någonstans att så här, nej, nu skickar inte ni mer pengar till honom. För att han liksom sköter inte sig. Och, så att jag tror att det blev stopp efter typ 5-6 månader. Och det var då, det är det här jag ska komma fram till, det var då liksom man trodde att man hade knutit åt snaran för att jag ska börja sköta mig. Och jag rökte ju weed och sånt där som fanns. Så jag var ju liksom, och då var min morbror, han bara, men han har inte fått några pengar på 2 månader, men han lever som en jävla kung här nere, alltså fattar ingenting. Och då började det, och det var då tappade min mamma det. Och då blev det ju också det här att jag, då tog de mitt pass, Man snodde mitt pass alltså. Och då var jag min morbror.
Okay.
Han bara, nu får jag ta ditt pass, du åker ingenstans. För då började de haja att jag hade cash. Jag skulle kunna åka när som helst. Men jag tyckte fortfarande det var nice. Men när de tog mitt pass, då bara kände jag så här. Då bara, svek, man ljuger för mig. Fast jag var en unge som svek och ljög själv. Det där såg inte jag. Och förstod inte liksom min mammas ståndpunkt. Där hon hade till den här Lisen då, som var min socialsekreterare. Så här, jag vill att ni skriver av Viktor från liksom så här. Han ska inte få någon hjälp på det sättet. När han kommer hem så ska han få liksom någonstans, så får han åka på något ungdomshem eller vad fan som helst. För jag hade ju också varit på ungdomshem när jag var 15, så jag började sköta mig från 16 upp i 2 år nu här. Det är rörigt. Ni hör ju hur det låter, men så där i Kap Verde, väl i Kap Verde, då liksom bara kände jag så här, fuck this shit, alltså nu ska jag leva snabb ung och bli ett vackert lik och så här. Riktigt så här.
Hur var det när du kom hem igen då?
Jag ska berätta hur jag kom hem. Det här är helt sjukt. Så där så...
segelbåt och segla hem.
Nej, gör du. Jag gjorde värst.
Låt mannen berätta hur han kom hem.
Jag bara gissa.
Vad är det för en sammanfattning?
Ja, det känns tryggt.
Stal vi ett segelbåt?
Va? Nej. Vi gjorde det typ. Nej.
Okej, nu ska jag inte göra Mustafa upprörd. Berätta allt från början. Hur kom du hem?
Nej, skön. Nej, jag gillar. Men jag... så här. Jag lallade runt där och liksom snackade inte med min mamma. Jag ville liksom... Jag tror att jag hade någon sån här silent treatment-grej för mig. Att jag ska inte snacka med henne. Men hon ska inte säga till mig. Hon ska hålla på och svika mig och ljuga för mig. Så gjorde jag mig ovän med mina morbröder där. Så jag blev ju liksom... För mig blev min mamma så här persona non grata, du vet, jag vill inte ha med henne och gör, och du vet, så kom jag ihåg att jag hade så här vid något tillfälle suttit och ätit. Jag var 17 här. Eller vad fan var jag? Så att jag kom ihåg att jag satt åt, och där har man ju liksom så här, man har någon form av, man har ju respekt. Så här, när man pratar med vuxen, så hade jag sagt så här, jag ska inte ha med er att göra mer, och så sa jag min mammas namn. Och man säger inte sin mammas namn, alltså man gör inte. Man säger typ mamma eller pappa. Så jag bara, jag ska inte ha med Matilde att göra mer. Fick jag värsta örfilen och jobba. Och då bara blev det så här. Och då kom jag ihåg, jag bara, jag ska aldrig mer. Och så snackade jag aldrig mer med en av mina morbröder. Jag bara, snackade inte.
För att han slog dig?
Ja.
För bara, du bara kolla, din pappa då, var han... Jag förstod inte det.
Ja, min pappa och min pappa var där hela tiden. Under den här tiden så var det ju... Min pappa har ju varit alltså en person som inte har varit närvarande som förälder. Nej. Så att min pappa rullade förbi alltid så här. När jag var på semestern i Kap Verde, jag träffade... Så han kom alltid så här, men hej, hur är det med dig? Och så liksom tog han med mig i sin bil och så gav han mig typ så här... pengar som jag egentligen inte ens behövde.
Ja, ah, så ni bodde inte tillsammans?
Nej. Min pappa, de har aldrig haft en sån relation.
Okej.
Och sen så åkte han runt med mig så här, på ön och visade mig för sina vänner. Så här, ah, det här är min son från Schweiz. För de visade aldrig, de kunde inte se skillnad på Schweiz och Sverige. Och folk bara, vad har han för klockor? Har de klockor i det? Så här, du vet, jag fattar ingenting. Så jag kommer bara ihåg att jag hade den här lite ljusare mannen än vad jag var. Min pappa är lite ljusare, och det är ju någon form av status i Kap Verde. Man får inte vara vit, men man får inte vara för svart. Kap Verde ska man vara någonstans mitt emellan. Det är liksom
lite som Sverige.
Man ska vara som Henke Larsson typ. Henke Larsson är från Kap Verde för den delen. Så att man ska vara lite sådär.
Är han adopterad från Kap Verde?
Nej, han är halv våffla tror jag.
Vad gör din pappa i Kap Verde då?
Min pappa, grej? Han är min pappa, alltså han är ju född ganska så här, med bra förutsättningar. Han importerar bilar och exporterar vissa grönsaker och frukt ut till USA. Och det är en jättebra förankring i USA. Min farfar var halvamerikan, halvportugis tror jag. Jag har inte träffat min farfar. Men det är något sådär. Så att min farsa kommer från. Så han har det bra där. Han är liksom, han vill inte flytta därifrån. Han åker till USA till och från och sådär. Jag har mycket syskon i USA. Jag känner för den delen bara 11 av mina 23 syskon. Så de andra, de här 11 som jag känner är liksom folk som jag träffar på ön. Och liksom så kommer en kille till mig och säger, han bara, fan, jag är din brorsa. Så jävla sen han bara, hej då. Han vill inte liksom. Men så när jag var där nu då, så nu började det bli dekadent. Så nu hade jag varit där ganska länge. Och ni vet, när man är i ett land för länge, eller inte för, när man är i ett land länge, då börjar man liksom adapta det landets mode. Så jag började bli liksom väldigt svart, och det är inget fel med det. Det är inte det jag menar. Och jag var i den åldern där min mustasch liksom var mer än mitt skägg. Ni fattar. Mm. Ja, ni har ju en rigorös skäggväxt. Ja. Så att ni fattar inte den grejen. Men jag då har ju aldrig haft det där skägget, utan jag hade mer en mustasch. Mm. Så att jag var väldigt svart. Och så hade jag liksom så här afro. Så jag såg ut som en svart Saddam Hussein. Och jag kommer ihåg ju så här helt så här sotig indier såg jag ut som. Och bara så här. och jag kommer ihåg. Och sen så en dag så kommer jag ihåg att jag vill ha mitt pass liksom. Det var varje dag i typ 2,5 månader. Jag vill ha mitt pass. Han bara, du får inte ditt pass och bla bla. Och de var ju så här. Så kommer jag ihåg att grabbarna som jag började hänga med, så här, de var så här, ja men nu kommer han, den där Dialmeida. Man ser ju ofta folks efternamn också. Nu kommer Dialmeida, så här, de bara, han som inte får åka tillbaka till sitt land. Han är så här utvisad, eller så här typ, nej men när man är utvisad, men så här, rapatiado. Det betyder att man är
utslängd kanske.
Expelled from your.
Men vad var liksom planen? Jag tänker, du får inte tillbaka ditt pass.
Planen var att jag ska, alltså, ja, planen
ja, men de
var
har ju samtidigt inte koll på det. Du verkar missköta det. Så varför vill de ha kvar det?
Planen var att det är bättre du missköter det här, din idiot, än där borta. Och liksom förstör din mammas namn. Så planen var att jag någonstans skulle rättas in i ledet och bli så här, okej. Okay. Och man hade ju en plan. Nej, och sen, men grejen var att min mamma skulle komma ner dit också. Det var ju det. Hon skulle komma ner dit och så skulle man ha det här snacket med mig. För kapverdianer har någon form av snack. Man ska ha det här snacket med vuxna. Jag har alltid haft det här snacket med mammas vänner. Min gudfar. Och liksom man sätter sig med en vuxen och så sitter de och så pratar de om hur du ska liksom. Och så det man gör är att man egentligen bara sitter tyst och bara, jag ska sköta mig. Och så är det gång på gång det här snacket som händer var 3 gånger om året.
Det där låter som när jag växte upp i min familj, svenska familj, och det var också så här snack. Det var liksom alltid så här monolog från Kristina, min mamma, där hon skulle berätta för mig hur jag ska känna igen det där.
Så man skulle ha det där snacket. Sen en dag så var jag ute och gick på stranden. Och det här med att man har den här moden, så jag började ju bli så här slackig. Jag började ha deras mod. Och jag liksom så här, jag var inte svedig längre, utan jag kom så här. Och så att, rökte min cig. Vad fan är det här? Så jävla liv. Alltså, om man har levt så länge, så ska man bli behandlad så här. Jag var typ 17 bast. Det var så här, fan alltså. Ingen respekt liksom så här. Och sen så var det ju också på den tiden, jag är liksom 70-talsbarn, uppväxt på 80-talet, som hon gjorde ju hoppsparker och så här. Så jag brukade gå ner till stranden och göra mina så här, vad heter det?
Round kicks.
Och jag gjorde tornado och så här. De bara, där kommer han som kan karate, du vet. De gör ju inte så, de kastar en sten på varandra. Så de bara, där kommer han, europeen, så de kallar mig för europeen. De bara, el sueco, eller europe som kan karate, du vet, så där. Så kommer jag ner och så bara går jag så här, och så bara hör jag någon som säger så här, men för i helvete, du måste ju säga till dem att de ska dyka och vara kvar under vattnet längre. Det här blir inte gjort. Och jag bara hör svenska. Nu vet bara. Och det bara så svettas och så bara vänder jag om. Och då ser jag en så här tvärblond kille. Han såg ut som han var så här, du vet, så vuxen kar, breda axlar, blont hår som han hade lagt i tofs. Och så hade han en sån här, som Björn Borg har, vad heter de?
Svettband.
Tennisvåfflan, ni vet, den där. Så hade han, och så bara var helt svettig. Och så bara, farsan för fan liksom. Och så hade han, vad heter det, dykarutrustning i andra armen. Och värsta armarna, jag bara, wow. Jag bara, det där är en svensk liksom. Och så bredvid honom så stod det en gubbe som var så jättesmal, och man såg tydligt att han hade så alkoholisttendenser med röd näsa. Och bredvid den gubben, då stod den större då så här, och säger så här, nej men nu lugnar du ner dig så här, och liksom, och det här var göteborgska då som de pratade. Och så ser jag liksom en båt som är i vattnet, och de är på land, och så ser jag liksom pojkar som liksom kommer upp från ytan. Och så liksom, och så ner igen. Så det är så här 10 små pojkar som dyker under båten och skrapar av snäckor.
Mm.
Och det här är en segelbåt på 25 meter. Så här lång, så här skit, så här fräsch och så där. Och jag kommer ihåg att det första jag noterade var en man som satt liksom, ni vet ju en segelbåt, så liksom går man ner och där nere finns. Så såg jag en man som satt och rökte liksom pipa så här. Och han
också svensk eller?
Nej, han var mer lik dig. Alltså han var, jag fick veta då att han var en kanadensare, så som kanadensare ser ut. Ja men så här, väldigt mörka svarta ögon, svart hår och liksom de ser ut som fransmän.
Ja, fransk-kanadensare.
Ja, typ. Så där liksom satt han och så. No, I don't want that kind of behavior here. We have to do this faster. Liksom så här. Och han blev ju min nemesis då, direkt, det kan jag säga nu. Och så kommer fram så här, jag bara, tja grabbar, hur läget? Och de bara, helt ramsned, de bara, så här, jag bara, tja, jag heter Victor, så här, kallas för Virre, det var ju det jag kallades. Så jag kallas för Virre, jag är från Sverige, så här, de bara, okej, okay. Och så här, de var helt så här, fan vad nice. De bara, kan du det här språket? Så jag bara, ja, men jag är härifrån. Och då ville de att jag skulle översätta. Och då sa de till mig jättesnabbt, och det var på plats. Så här, vi har varit i Gambia. Vi har köpt en segelbåt i Gambia tillsammans med våran vän Sean. Och vi har köpt den här segelbåten och vi tänker att vi ska segla till Jamaica. Mm. Men problemet är att den här båten har jättemycket snäckor och det gör att det gör så att farten liksom inte går av sig själv och bla bla bla. Och de här pojkarna här liksom, de håller på att dyka för att ta bort de här snäckorna. Problemet är att vi kommer inte överens om det själva priset och de får ju för lite pengar och därav gör de inte jobbet med välvilja. Skulle du liksom kunna, jag bara, men vet du vad, så jag bara gjorde om hela löpet. Jag bara ger dem sina pengar, sen hämtade jag några kusiner från liksom från mitt område. Det är Kapverdi så små, det är såklart det är små.
Dina 23 syskon.
Ja men typ, det skulle jag kunna vara bra om vi då, men så hämtade jag och sen så fick vi upp båten på land och så liksom var det killar som skrapade av båten. Och under den här perioden då vi gjorde hela den här processen så blev jag vän med den här kralliga killen då som jag tyckte var det vuxnaste jag har sett och han var bara 21 år.
Mm.
Och han och den här 21-åringen och sen den andra var, en var hans farsa och den andra var farsans polare. Och de två gubbarna var sjömän. Alltså riktiga sjömän. De hade tatuerat ankare här och liksom så här, de var liksom riktiga sjömän.
Mm.
Och Robert Gustafsson heter den andra och sen Ola heter han och sen Thomas heter den här killen då. Och så Sean heter den här kanadensan. Och vi blev polare under den här intensiva veckan som de var där. Tog jag med honom på liksom en vallfärd. Kap Verde är ju vulkanö, så vi har ju berg och sådär. Så han ville klättra berg. Det var en ung kille liksom, som var ute med sin, som ville klättra berg. Han ville dyka. Han ville åka till Egypten. Till liksom, vad heter revet? Det här barriär. Eller bla bla. Han ville åka överallt och bara dyka. Det var det enda han ville göra. Så att vi liksom, så att jag visade honom runt och blev liksom någonstans hans guide. Och sen blev vi polare så sa han så här, men vi ska ju liksom dra till Jamaica liksom. Det kommer bli så jävla nice och så där. Och jag bara, kan jag haka på? Han bara, ja liksom, det är klart du kan. Bara du liksom. Men de var jättenoga med att du måste liksom ha ett pass om du ska med oss. Och där sprack det liksom. Så bara kom jag ihåg hur jag sprang hem en av de här kvällarna. Och så bara kom jag så bara överallt, bara letar. Och så till slut så bara hittade jag fan mitt pass. Då hade min morbror gömt den liksom bakom någon grej. Och grejen var att där låg inte den hela tiden. För jag var säker på att jag hade alltså, så här, sån här vertina, alltså hörnskåp.
Ja.
Och där visste jag att jag hade letat flera gånger.
Så de flyttade runt den?
De flyttade runt den, de här lilla kanaljen. Han ska nog inte hitta det. Så du vet, till slut så prickade jag rätt. Det var bingo, jag bara yes. Så då tog jag, och då kom jag ihåg hur jag packade min... Ni vet de här Adidas-väskorna som är träningsväskorna. Det finns...
tre zips.
Ja, men så här, de här långa. Ja. Skinn. Ja. Skitnice. Ja. Så här, brun basketväska. Eller, ja, men så här, avlånga. Den packade jag ner. Lite kalsonger, lite t-shirts. Sen lämnade jag resten som jag hade kvar där. Och jag hade ungefär 28 000 kronor kvar. Och det stoppade jag så där i pungen. Och så bara gick jag ner. Och så kom jag ihåg att jag hade med min kusin. Så sa jag så här till han. Jag bara, jag ska dra nu. Och vi får fan... liksom, du får svära på att du inte får berätta för någon. Han bara, men du kan inte bara dra. Jag bara, jo. Så du bara kuttade upp mig själv med en kniv. Och han, och så liksom, så här gjorde en så här barngrej.
Det gjorde man när man var liten.
Ja, och vi var typ 17. Jag bara, du får svära på om du liksom bryter den här eden. Då liksom, han bara, jag svär på min mamma. Så han liksom, och då sa jag, efter en vecka får du berätta att jag har dragit. Han bara, okej. Okay. Gick ni ner och det var jättemörkt på kvällen, så så klättrade jag upp på båten och då insåg jag att när jag klättrade upp insåg jag att det var första gången som jag var i båten. Jag hade hela tiden uppehållit mig uppe på båten, någon gång kanske jag tittade ner, vi brukade spela Yatzy så här uppe på, men jag hade aldrig riktigt varit inne i båten. Så när jag kom ner så han bara, så den här Sean, han var welcome, you are truly welcome here, and we have some rules, you know. You cannot enter this side. That's where I live, and that where, och det fanns här fem hytter i, små hytter i. Så fick jag liksom en hytt och jag delade med den här unga killen. Ja, så det är en 25 meters båt med en saxmotor. Så liksom,
vad är det?
Det är en motor alltså, en okay. Sax, det är ett märke.
Aha,
det
aha.
Finns mopeder som är sax, ja. Alltså det är motorsmärke. Så saxmotor, det är också viktigt att poängtera för vad som händer, vad som kommer skall här. Så vi hade en saxmotor, men den är också en segelbåt. Så om motorn eventuellt skulle liksom, man sätter igång båten och så puttrar man ju iväg med motorn så att man kan navigera sig fram. Sen helst så liksom tar man liksom passatvinden som den heter, den går ju liksom rakt över. Och den fångar man upp och så seglar man. Och det där är ju den berömda rutten för de flesta sjömän, att segla rakt över Atlanten. Det är liksom, det är en grej man måste göra som riktig sjöman. Och så över. Och liksom fånga det. Och då kan man ju liksom stänga, slå av motorn. Och så kan man liksom valla sig fram och liksom följa med vinden.
Det tar väl en månad att segla till över Atlanten, va?
Ja, det beror på varifrån du seglar. Men om du seglar från Medelhavet, höll jag på att säga. Alltså om du seglar så kan det ta sin månad. Men från Kap Verde till Brasilien ska det i regel ta 8-9 dagar. Mm. Nej, förlåt. 5 dagar. 5-6 dagar. För oss tog det 10 dagar. Så vi seglar och... Jag kommer ihåg, jag vaknade första dagen så här och bara, så här och så bara röker jag på en och så bara, så att ingen ser, du vet, jag har en sån här, så slänger jag och så bara så här, shit, vad är det här? Och det börjar så här, magen, så jag går upp på däck och bara de bara, haha, grabben så här, du vet, de bara garvar åt mig. Så gav de mig något någonting att dricka med salt i liksom, för att det ska balansera min mage, alltså vatten och salt, alltså så här, och du vet, sjösjuk då. Så ser jag så massa delfiner som hakar på och de följer med oss i typ 5-6 dagar eller 3-4 dagar, delfinerna liksom, och så där. Och det är ju normalt. Så jag bara tyckte det var helt sjukt.
Ja, då var it must be the weed.
Ja, men jag tänkte ju det. Och sen, men sen så liksom när han såg min weed också, den där,
hade de inget emot det? Att du,
nej, men det var ju det. Han bara, you cannot use drugs on my boat. Jag bara, asshole. Han bara, you are asshole. Men, och han, men
är det
han
här var... första gången du börjar få struktur?
Ja, det här var helt sjukt. Det var, ja, det sjukaste jag varit med. Men den här Sean då, han visade ju sig vara en översittare. Han hade ju en ganska speciell relation till svarta människor. Han hade liksom bott i Senegal, han hade bott i
speciell,
Mali.
Du menar rasist?
Ja, okay. Ja, han hade en speciell relation. Nej, men alltså svarta gjorde vad han ville. Så han var ju liksom... Och jag tror inte det handlar om att man var svart, utan det handlar om folk som inte hade lika mycket pengar som hon. Han var tydligen rik och sådär. Så att han styrde ju människor med, liksom, så här, med att betala. Och jag kommer ihåg hur de pratade om honom. De här var ju dryckesbröder, många av dem. Förutom den unga killen. Han var ju mer så här. Han hade ju liksom så här, han bara, fan, ska alltid bara pracka på folk. Och jag gillar liksom inte man snackar ner människor och så här. Och liksom, och han gillar ju inte liksom folk av annat ursprung. Och liksom, du vet,
vad han var så svensk.
Va?
Och väldigt svensk.
Det var väldigt svensk.
Alla är lika mycket värda på den här båten.
Ja.
Och det... Sean bara, släng honom över bord.
Och Sean klarade inte av att jag liksom kunde prata svenska, engelska och liksom portugisiska. Alltså jag var ju liksom belevrad och berest, vilket jag verkligen inte var. Men jag var inte berest.
Det var intressant, så han såg sina tillkortakommanden
i en liten pojke.
Ja, liksom. Och det hjälpte inte att du var svart heller.
Det gjorde ju saken ännu värre. Så han bara, stop this goddamn music. Så jag brukade lyssna på någonting som jag inte tyckte var, alltså det, jag kommer inte ihåg vad jag lyssnade på. Men han, den här, han bara, nu lyssnar vi på reggae. Så var det så här, alltid något så här på Mali eller så här. Du vet de här, det fanns en så här reggae mix. Det är så här white boy reggae. Det är ju inte så här
CB40.
UB40 red, white. Så där, han bara, det här är bra reggae. Burning my family in my on direction, kommer du ihåg den där?
Ja, det är bra musik.
Yes, I'm gonna be. Ja, det är bra, men du vet. Kommer du till en svart kille och säger det här är reggae, de kommer bara, nu får du ta tända av här. Så får du sätta dem på Burning Spear eller något. Men summa summarum är, så att, då hamnar jag, men det är det här som är sjuka grabbar. Efter 2 dagar, och det här är dagens sanning, att jag inte ens, som är då tjuv i genen, så här, att jag inte ens tänker på att jag ska gå ner i de här hytterna och kolla vad som finns där. det tillkommer inte. Förmodligen var det också för att jag var väldigt sjösjuk och att jag kände att det här är en väldigt ny miljö för mig, och jag ska vara helt ärlig, jag var skitskraj. För att plötsligt började land försvinna.
Mm.
Och det började bli så här blått, blått. Och så när jag tittade ner i vattnet så var det blått. Och så i vattnet var det så här olika nyanser av blått. Det betyder att det där mörkare kanske är en val. Sen fick jag ju lära mig att valar är inte där nere så mycket. Valar håller sig. Det kan vara en haj om man har sikter. Så att det började bli väldigt så här. Jag bara shit, då kom verkligheten ikapp mig. Jag bara, min mamma ska veta att jag är död. Tänk om hon inte vet. Och det har bara gått 2 dagar. Hon får inte veta för som 7, 5, 6 dagar. Vi hade ju en deal. Kopplar ni? Så här, verkligheten började komma ikapp mig. Så jag tror att jag liksom bröt ihop där vid något tillfälle. Så här. Alltså, så kommer den där så här, fyllogubben. Han bara, grabben, en sak ska du veta, va? Det här är bara en del av ditt liv. Det kommer bli skitbra. Men om du vill fortsätta gråta, gråt vidare. Han bara, hade jag inte vetat bättre så hade jag gett dig en sup. Men det får du inte, för det är bara en grabb. Drackar och gick och jag bara,
but maybe also reality was coming to you, because it looks like this was the first time you were sober.
Yeah, actually, yeah. But I was not a drinker, actually. I never drank. Jag har aldrig druckit liksom, och det finns
nej, men ni menar med weed också?
Ja, men precis. Men också så här, så var ju att...
Rökte du på varje dag?
Nej, men när jag var på Café så rökte jag. Men jag hade ju inte så här att jag rökte hela tiden. Så det var inte min state of mind att jag alltid var flummig. Det stämmer inte riktigt. Så där. Men det var något som tillkom sen. Men jag hade ju liksom... Jag var fortfarande väldigt ung, och allt annat som var roligt i mitt liv var roligt i mitt liv. Jag var ändå ganska så här, jag hade en ganska fresh hjärna på det sättet.
Bara återkoppla till någonting så här, när man har, även om man är från ett annat land, men man åker tillbaka till sitt hemland, det brukar alltid bli det här fenomenet att man inte känner sig som en del i att man är från, att man är från Kap Verde. När du var i Kap, kände inte du så att folk liksom hela hade tiden en annan bild av dig
hela tiden? Och det är därför de sa det om den där europeen liksom.
Jo, men det är som om jag åker till Iran. De ser från 5 kilometer bort att jag inte är därifrån. Bara gångstilen avslöjar. Mm.
Och även nu när jag var där så här, man märkte direkt hela... Jag bara försökte också så här, typ, för att nu är det ju inte som förut var det ännu tydligare. Det var ju på kläder och sådär. Men nu så försökte jag ändå så här... Haja direkt. De bara såg på en snubbe. Han bara... skitskum snubbe. Någon så här pundare. Han bara... Vilka soft händer du har. Han var med mina kusiner och så här, helt skarvad kille. Han bara, vill ni jag ska tvätta bilen och sådär. Sen så bara, och alla var så här, de hade till och med en hade kostym på sig. De var rätt finklädd. Han hade bara en vanlig Ralph Lauren t-shirt och så här. Så bara pratade med mig. Så var någonting som fångade honom. Så han bara, på mig. Så bara tog han tag i min hand och bara... Han bara... mjuka fina händer då.
Det var en komplimang.
Ja, men det var typ så här, han bara sen bara kolla.
Vad komplimang?
Ja, men jag tänkte att han inte har varit levt så slitsamt.
Ja, men så kolla på mina fötter. Det var det skit. Han kollade på mina fötter och jag är så här, så tofflor på mig, så det var mina så här.
Såg han på tårna,
mina var svenska tår, du vet.
Alltså afrikanska tår, de sticker ut så här. Han var inte skor på sig tår.
Mina var ju helt så här. Mina var så här, som små tassar. Han bara, fina fötter har du. Han bara, var kommer den här? Han bara tänkte att han ska inte prata med mig. Han bara, var kommer den här ifrån? De bara, han är från Schweiz. Han bara, vad har ni för klockor? Han bara, cool.
I like that Hanif is like, oh, soft hands you have. Thanks for the compliment.
Du nämnde att så här, tjuv i generna och allt det där, och att det har varit knas. Tills du hamnar på den här båten verkar det som att det börjar komma någon sorts struktur. Där du inte dominerar omgivningen, utan omgivningen precis dominerar dig. Mm. Bara att det kan att det är hajar runt omkring dig, du ser inget land, alla de här grejerna. Men du är uppvuxen i Nacka, det är Ektorp, eller hur? Ektorp är inte gangsta.
Nej, det är det.
Det är väl ganska fint. Så här,
Ektorp är en ny typ, kompis.
Så rent på papper, förutsättningsmässigt.
Så borde jag inte ha de generna?
Nej. Eller generna kan man ju ha, men miljön var i alla fall bra.
När jag sa generna så menar jag också beteendet, men absolut, jag kommer ju från jag kommer från ganska bra, eller väldigt, väldigt bra omgivning och sådär, men hemma hos mig var det ju liksom riktigt, riktigt knas. Min styvfarsa var alkoholist och sådär. Men jag tänker jag kommer till den, för det är ju liksom, det blir ju också, Nu började vi ganska fel en annan
ände. Tarantino.
Men på båten då, efter ungefär 2 dagar, kommer jag ihåg, så bara känner jag en otroligt stark lukt. Och jag vänder mig och så står en stor svart man bakom mig. Och han luktar liksom...
På båten?
På båten.
Hur kom han på båten?
Det är det här som är grejen. Han bara står där så här. Han bara, svart som synden håller på att säga. Men han var skitsvart, du vet. Och han bara tittade. Och vita ögon. Han tittade på... Ja, som James Coffey. Har ni sett den gröna milen? John Coffey. Ja. Så han bara... Och nästan säger, step aside boy. Han bara... Han bara... vad fan var det han sa? Han sa... Jag glömmer aldrig egentligen de orden han sa. Men på svenska så blir det ju... För han pratade kreol. Han sa så här... har du kommit bort? Men på mitt språk får en annan betydelse. Det har en betydelse av så här... hur illa ute är du? Mm. Alltså det blir så. Och det är en... Det är en hotfull fråga. Mm. Det är så här... Fan. Ja, men det blir, på svenska blir det konstigt. Men det är så här,
är du förvirrad? Eller?
Ja, typ så här, nu får du liksom, är du förvirrad? Är du helt bortkommen? Men den är ställd på ett sätt som att så här, han förminskar mig.
Typ, och, are you lost boy?
Ja, typ så där. Typ, are you liksom... Och jag var så här, jag bara, och vem är du? Och så kommer en till. Smal, men gällröst. Grabben behöver kanske något att dricka. Och jag bara, ficka i det här. Och jag blir helt... Och då är svenskarna där nere. Och så kommer det in en upp så här. Han bara, I told you guys not to leave that fucking room. Säger den här, vad heter han? Sean då.
Aha, kanadensare.
Och då är de människosmugglare.
Mm-hmm. Va? Är det sant?
Och jag bara... Och men så här ung i sinnet. Så för mig var det inte att jag tänkte människosmugglare. Jag tänkte bara... How the hell did these guys come? För jag tänkte, sen du bara slog de mig. Alltså jag fick ju inte vara, så de var ju helt inlåsta i det där rummet. Så det var alltså 2 män, en från Nigeria, den andra var från ett land som heter Guinea-Conakry. En från Nigeria. Uh-huh. En från Nigeria, den andra från Guinea. Och de hade liksom fångats upp förmodligen då i Gambia eller Senegal.
Fångats upp.
Jag vet
modern
inte.
Slaveri.
Ja, men jag pratar konstigt. Och så hade de gjort den här dealen och meningen var att de skulle över Atlanten och så skulle de, innan man liksom hamnade i Brasilien, så skulle de hoppa ner och så skulle de ta sig över, och det var en deal som de hade. Och jag var så här, shit. Okej. Okay. Men då pratade man helt, jag bara, ja, okej. Okay. Så då blev det någon samlevnad av alla de här människorna. Och nu var ju vi liksom, vi var rätt många.
En freakshow. Två på smuggling, rymmer från Kap Verde.
Och jag som rymmer från Kap Verde. Så då började vi, och då också var det, så nu har vi varit 3-4 dagar och alla är där. Och jag har ju skitkul nu. Nu liksom har jag kommit med i matchen, kroppen är liksom inte, jag spyr inte. Så jag liksom har en sån här sele, nu vet. Och bara hoppar i vattnet och bara tsch, så här, nu vet, en sån här som byggare har. Hoppar i och bara så här, bara skitkul. Fiskar bara kuda och det, liksom, det är kul. Allt det här känns som det är en månad. Men allt händer på 2-3 dagar. Och sen så kommer domedagen. När den här Sean är skitpackad och liksom, kränker en av de här grabbarna, som en av de här männen. Det här är inte, det här är män alltså. Det här var, och jag tyckte att den där 21-åringen var man. Det här var män. Alltså det var så här karvade, så här riktiga. Och de kom in och tjafs. Han tog tag och han bara, alltså jag kommer typ döda dig. Och han bara, no, men alla måste göra sin uppgift på den här båten. Vi liksom, en är kock, en lagar mat och ni black people, sa han liksom. You have to goddamn it clean the boat. Och vi hade ju liksom att vi hade så här flugfiskar. Ni vet flugfiskar, de är ju på ytan.
Ja, jag har sett det en gång.
Och sen så åker de, och då varje morgon eller liksom varje dag så hamnar ett antal på båtens...
Jaha, som Super Mario.
Ja, men du vet, så här, flygfiskar. Ja, ja. Så då måste man ju städa av båten för flygfiskarna. För att det blir, alltså det blir jättemycket fisk. Aha. Så att någon måste ha den uppgiften. Sen någon annan måste se till så att man skulle fixa någonting med relingen. Det var någon annan, och det ville typ den här unga killen... Ja, för att han visste så att man inte skulle fucka båten. Sen var det någon som skulle ha hand om saxmotorn, och det var en av de där gubbarna. Liksom så olja in det. Och sen Den där Robert Gustafsson, han var ju typ kocken. Och han var ju den enda som var riktigt, riktigt sjöman, förstår ni? Han hade det där sjömansgrejen. Och han hade liksom så här saker för sig där han sa så här: ja, men det här ska göras och vi liksom... Och, ja, men så här sjömansritualer. Mm. Så det, liksom, det var på riktigt. Och liksom såg till så att vi fick en viss sorts kost så att inte vi skulle få skörbjugg. För att det liksom, alla skulle få liksom...
Men var de också med på människosmugglingen?
Uppenbarligen. Och ja, det var de.
Men det här också... är människosmuggling, som att de här, den här killsnubben från Nigeria, han ville alltså bli in, vad heter det, insmugglat till ett annat land.
De var två.
Ja, två, ja. Precis. Men så de var med på det. Det var inte att de hade tillfångatagits för att...
Nej. Det här var ju deras deal. Ja, okay. Och det var, alltså, de hade ju också, de hade ju, vad är det, 60 harpuner som skulle smugglas in.
Aha.
Så att du vet, i båten finns det ju liksom en sån här konserv, du vet, som man kan sitta på den. Och så kan man, alltså, som en soffa, som en bäddsoffa, fast där nere finns det liksom plats för konserver, mat. Det är skafferi alltså. Och där låg det liksom 6-10 harpuner, 10 till, och sen på andra sidan låg det 10 till. Men det hajade inte vi förrän sen. Det hajade inte jag förrän sen. När jag liksom började så här, vad fan är det som händer på den här båten? Och det som händer är att han bara, ni måste städa ur båten. Och då får den här nigerianen, då har han fått en flip. Så att han...
Nej, jag ser vad som håller på att hända. Men kör.
Fattar du vad han gjorde? Han bara, fuck these guys alltså! Han bara städade ur hela båten på riktigt. Allt som han såg som inte skulle liksom... Allt som han såg på bord, han bara kastade över. Alltså, jatsi-spelet. Vi hade en så här, vad heter det? Nu heter det här, ja men så här... Så den där som man... Och en lägger så röd, blå...
Fyra i rad, fyra i rad.
Victor, i min fantasiväg så gick den här svarta killen och hämtade en harpun och bara sköt den här
tjaren. Nej, inte än. Nej, vet du vad han gör? Han kastar allt.
Det är inte en Tarantino.
Han kastar allt över bord. Han kastar allt över bord. Allt över bord som är gjort av papper. Eller som är liksom, som han inte tycker. Allt som inte var kläder. Så han kastade sjökortet.
Nej, inte sjökort.
Han kastade allting och då stod den där.
Inte mitt pass.
Ja, mitt pass. Han bara, du sa ju den här. Han bara, why did you? Han bara, because I got tired of you. You only complain, so I just throw everything. Han bara, but you, the card. Han bara, jag kommer ha med the sea card. Så började de bråka och sådär. Och jag bara såhär. Och jag tänkte såhär, ja men nu har han städat i alla fall.
I have a mind this meme, you know. Like with the black guy pointing to his head. If there's nothing here, then there's nothing to tidy up.
typ. Och då så hamnade vi i ett läge där vi var fortfarande, och sen så mitt i allt det här, jag tror att samma dag eller dagen efter, så går motorn sönder. Det var bara det som fattades. Så nu hade vi ingen sjökort. Motorn hade gått sönder, så han, den där ena snubben, gubben, han höll på liksom, hans jobb var bara för att få igång, och han kände sig stressad, och liksom, när fixar vi motorn så att båten fick liksom, som det heter, valla. Vi fick använda segel, men i och med att vi inte hade riktigt sjökort så fick den här Robert Jakobsson, han fick göra det på...
Vad är sjökort för någonting?
Sjökort är alltså kartan. Det är den kartan du använder för att kunna navigera dig.
Okay.
Och sådär. Men sen har du ju naturligtvis liksom, man kan ju, man har ju, så han har ju sån radio, så att han började ju liksom så här prata med andra, så man såg ju det dök upp någon båt lång, så man kunde prata och kommunicera. De bara, nej men använd den, ni vet, att man använder liksom navigationskoder eller vad fan det heter, för att liksom ta sig fram. Så vi började ta oss fram. Men utan vad heter det, saxmotorn, då gick ju båten mycket mer sakta. Och så kom det värsta jävla stormen. Det blåste som fan och det var mitt i natten. Jag kommer ihåg, jag var så jävla skraj. Jag bara, jag kommer typ dö här. Och vid den här tidpunkten, då i min beräkning, nu har de fått veta att jag tänkte, min mamma, en vecka, hon visste inte vad jag var. Ingen visste vad jag hade tagit vägen.
Det är brutalt.
Va?
Det är brutalt.
Den var brutal. Ja. Och sen så kom vi, började vi närma oss Brasiliens kust. Och då ser jag land. Eller jag tror att jag ser liksom, så här, ett streck. Så här. Jag bara, han bara, det där är Brasilien. Nu kommer den stora faran, säger han. Nu ska vi fan försöka navigera oss rätt så att inte vi hamnar liksom åt helvete. Jag bara, hur menar du? Jag bara, tillbaka rakt fram. Han bara, det är inte så jävla enkelt. Så då åker vi. Så att vi så här, åker in, och man är nojig för det finns mycket också, vad heter det, pirater. Som åker runt och hijack så här, lyxbåtar. mörda folk och ta deras båt, alltså kidnappa, alltså mörda folk. Just i, alltså du vet, från Karibien och sådär. Så det var mycket sådär, och det är då han bara, men vi är safe, vi har ju en massa. Då tar de upp alla harpuner, jag bara, vad fan är det här? Och då började jag haja, de här smugglar ju liksom människor och vapen, och det började slå mig då. Jag är inte så tiltad. Men så att jag började bli så irriterad, jag bara, hej, hur kunde du lura in mig i en sån här jävla grej? Han bara, you should shut the fuck up, you're just a black boy that came on. Och så började jag bråka med honom, så vi har värsta bråket. Och så, boom, så hamnar båten på en sandbank, mitt i bråket. Och ni vet, det är därför man behöver sjökortet. Sjökortet, den kan navigera dig fram och då ser du alla sandbanker som finns. Du vet, under vatten är det egentligen precis som man vänder upp och ner. Det är som, alltså berg.
Mm. Ja, just det.
Så att man på grund. Så att båten gick på en sandbank och den fastnade där. Och liksom, vi stod stilla och försökte få loss båten. Och motorn gick liksom inte igång heller. Så att båten var helt... Hade man haft en motor, då kan man ju liksom någonstans ingenting. Och sen ebb och, alltså vattnet liksom... Och då båten så här
tilta,
så vi var så här på en båt. Och jag bara, vad är det här? Och de här svarta killarna, de är livrädda. Han bara, I will die. Så han började, han satte sig upp i Allah, alhamdulillah. Vilket han också gjorde. Han bad ju hela tiden. Så han bad ju 5 gånger om dagen. Så det var inget konstigt, men nu var det mer intensivt. Han bara, astaghfirullah. Och sen den andra, han är kristen. Så han bara, och jag bara, står där, jag bara, ingenting. Och så bara,
jag är svensk.
Jag är svensk, jag vill ha mina pannkakish.
Jag är en våffla på vis.
Jag vill ha en våffla. Jag bara, vad är det här? Och sen så började vi se små båtar som kom så här. Och då han bara, we have to defend ourselves. Och han är ju skitsmal den där Sean. Det är ju inte
är det
så här,
Coast Guard, det är inte Rambo.
Va? Va?
Coast Guard eller?
Vi trodde han bara, först trodde han att det var Coast Guard. Han bara, ja, nu liksom. Men sen insåg att det inte var det. För det var så här 10, 15. Till slut var det så här 15 stycken små båtar som kom.
Oj, somalier.
Förstår du? Och då var det alltså ekor
för Brasiliens kust.
Det var ja, vad gör de där?
Pirater.
Då hade ingen sjökort. Men då var det liksom då var det 10 stycken identiska personer, alla så likadana ut. 1,30 med hatten på allihopa, skitkorta. Och så hade de en eka. Det var, du vet, det är en ekamotor med en ekabåt. Men jag måste ha motor på. Alla hade likadana. Så åkte de så här. Sen åkte de runt båten bara. Mm-hmm. Och de bara...
Alla, vinkade?
Du vet som i Fantomen, den där lilla Guram. Eller vad han heter? Heter han Guram? Den där lilla Fantomens Arkadash. Den där lilla Shunun. De bara, hola! Hola! Och jag bara... Han bara, now you should make your move, säger han, Sean. You're the one who speaks Portuguese. Mm. Jag bara, nej. Så gick jag för, jag bara, senores, como estás, tudo bem? A gente tá aqui. Ja, men ni vet. Så här. Och de bara, oh, claro, no problema. Somos pescadores. De är fiskare, du vet. Mm-hmm. Jag bara, hey, de här tjurna är fiskare. De bara, och då bara kliver han fram. Han bara, yes, my name is Sean and I come from Canada. Hit och det bara, håll käften, idiot. Och gör värsta scenen och de ogillar honom direkt. För han börjar liksom så här. Jag kräver att ni ska, men de hjälpte oss. Med lång historia kort. De liksom, stort rep. Det var någon som bara åkte hem direkt och hämtade stort rep. Det var fiskare alltså. Så att de hjälpte oss med båten. De boxerade in båten. Det var så sjukt att se hur jag liksom, hur vi, och då kommer jag ihåg att jag satt i min hytt och började liksom packa, för jag hade, ja, jag vill också säga att stämningen var ju inte så här världsbäst. Jag började säga, jag har fått nog av de här idioterna. Så jag började liksom packa. Så när båten åker in, och då åker den in i Amazonafloden.
Mm-hmm.
Så att,
i deltan.
Ja, precis när Amazon, det här är Belém Pará, det ligger ganska långt upp i Brasilien. Så att åker in ifrån Amazonaflodens mynning, och Amazonafloden är jättesmutsig, alltså det är grumligt vatten. Åker in och jag har aldrig sett någonting. Så än idag, jag kan liksom bara säga med att blunda. Om man tar 6-7, jag vet inte hur många olika nyanser av grönt som finns, men alla nyanser av grönt som ni vet, och kastar dem på liksom en duk, och bara kastar dem hejvilt, alla nyanser av den gröna färgen. Och sen så tar du liksom alla färger som du vet, turkos, lila, vinröd, och bara kastar den på den grejen. Så såg det ut. Det var så fantastiskt. Och det var helt sjukt. Alltså, och du vet, grönt. Och bara, och så bara... Alltså ljud, och jag bara wow. Du vet, man har inte hört någonting liknande på en vecka. Fuck. Och så helt sjukt. Och sen så bara, kom ihåg att jag tittade ut. Då var det någon så här råtta som bara, du vet, så här smådjur. Kackelackorna var kaxiga. Förstår du, de bara, hej, vad är det? Sen man bara, okej, soft, det var kack. Du vet, helt, så här, myggorna bara, du vet, kolla svett och sväng vidare. Så här, det är inte som våra svennemyggor. Så här, nej, men nu är det alltså inga så här rönnedalsvisor så här, utan det var ju så här på riktigt helt kralliga humlor. Och sen, och så kom jag in, och så bara när vi hamnar i den här lilla byn då, de liksom bara tar emot oss med öppna armar. De gjorde värsta jävla så här, maten, och vi kom in där och liksom det var ingenting mer med det. Och sen så kommer jag ihåg att han säger till mig, den här svenska killen, han bara, vi måste liksom gå till någon form av så här tull, säger han, du och jag. Jag bara, ska inte alla göra det? Han bara, nej, vi gör det bara du och jag.
Och han är 21-åringen?
Ja, han bara, vi gör det bara du och jag. Så bara gick vi dit, knackade vi på så här, och det stod så här, men kom tillbaka imorgon typ. Det var en sån här lapp så här. Om ni verkligen behöver mig så finns jag här borta typ. Så gick vi dit, så hittade inte honom. Och sen var det som att det liksom bara föll i glömska. Så kom jag tillbaka samma dag som vi, alltså, och då är det värsta bråket på båten. De här två svarta männen hamnar i luven med honom för att han ska ha betalt av dem, och det är mycket, alltså värsta pådraget.
Kanadensarna.
Alltså. Kanadensarna. Uh-huh. Och det, alltså, det är riktigt, riktigt stort jävla bråk. Jag vet inte, men någonstans där på vägen så kände jag så här, jag bara fan. Alltså jag tar med mig min väska. Jag bara kände det. Jätte så här instinktivt. Jag tar med mig min väska. Och så började jag kolla så här. Och då märkte jag också att de pengarna som jag hade haft. Alltså det var typ. Jag kanske hade så här 5 lax kvar. Så man hade tagit pengar från mig. Och jag var skitirriterad. Och jag gick iväg. Och så var det en av de här små männen. Om en vuxen man. Tog med mig någonstans. För att jag ville verkligen ha tag på någon som kunde. För att jag fick ju också veta. För nu vill jag hem. Redan nu. Då sa han så här till mig. Han bara, om du kommer till en svensk konsulat eller någonting, då kan du ta dig hem. Kommer du till så här. Så det var ju det som var i min hjärna. Så jag ville liksom, jag började så här. Nu, alltså, jag vill också säga, så här som jag pratar, så var det som att allting var så här. Jag var jätterädd nu. Nu hade jag kommit i insikt. Alltså jag var så skraj. De senaste 3-4 dagarna var ju liksom en skräck för mig. Vi hade hamnat i någon jävla, plötsligt från värsta solen, så blev det oväder. Och jag trodde jag skulle dö där. Och sen när jag inte dog där så hamnade vi på den, du vet, den största grejen var ju den här prylen.
Sandbanken.
Ja, alltså jag gick in i någon grej. Och sen när de här två vuxna män ber, så blev jag så här, shit. Jag blev så rädd, och jag kommer ihåg att jag grät och grät. Och bara liksom inte heller ville visa min svaghet. För jag var ju typ en ung man också. Ni vet hur man är så kluven i sin självkänsla. Så att jag blev, så att när vi äntligen kom i land, så kom jag ihåg att jag bara, Nossa Signora de Gassa, Signora Maria, jag lovar, jag svär att jag kommer göra allt för att du sköta mig. Jag ska ta studenten nu, jag ska hem. Mamma, studenten, mamma, bror, det är för sent. Alltså du vet, jag bara, jag ska gå om. Och så kommer jag ner till båten igen, och de är borta.
Alla borta.
Jag har dragit allihopa.
Mm. Hade du din väska med passet?
Jag hade min väska och jag hade mitt pass, och jag bara stod där.
Men inte pengarna?
Inga pengar.
Nej.
Alltså jag hade 5000 kronor.
Mm.
Eller någonting sånt där. Och bara...
Alltså svensken också?
Alla. Hela båten hade
de dragit. De lämnade dig?
De bara lämnade mig.
Varför då?
De bara drog. Ryktet på torget, som det heter... Så var det att de här, de bara, no, Elistava kom med, och de blev rädda för någonting som hade hänt. Och någonting hade hänt med de här två svarta männen där. Alltså jag gick iväg. Det här bråket var ju för mycket för mig. Jag gick iväg, och jag tror att de trodde att jag faktiskt skulle hämta polisen. Aha. Det var de trodde. Och jag tror att de här männen, om jag ska vara ärlig, jag tror att de smugglade mer än vapen och människor. Jag tror att det var mycket mer än så här. Alltså. Det här var inte så här helylös personer som jag beskriver dem som. Utan det här var ju liksom män som hade med sig sin son. Alltså... Förstår ni vad jag menar? Ja. Alltså det bara kändes som någonting helt annat.
Kan det vara en mängd narkotika? Vad skulle det vara annars?
Ja, men jag tänker narkotika liksom.
Mm. Fast Sean sa ju ingen narkotika på min
mål. Nej, Victor skulle inte ha någon narkotika.
Nej, de här blå ögonen ljuger aldrig. Nej, men kopplar ni? Så att, och det här är ju någonting som är eftertanke nu. Men när jag står där i stunden så bara kände jag så här, ej, vad händer här? Så att jag hänger lite där 2 dagar efter. Men jag har ju den här som det kallas spidente. Jag har någonting, alltså du vet, någon go. För fortfarande så här ung. Kap Verde, nej förlåt, Brasilien var ju typ i landsorg. De hade ju en, vad heter det, rallyförare, Ayrton Senna, som hade kört ihjäl
sig. Ja, jag har sett dokumentären om honom.
Han hade ju kört ihjäl sig.
Mm, jag minns det där.
Så att han hade
vilket ju, år är det här?
Det här är 90...
När var Senna dokumentären?
94 kommer. Tror jag, 92, 93, någonstans där. För att jag var 18 när jag åkte och jag var borta i Kap Verde 1,5. Ja, det här är någonstans 92. Man kan kolla. Men Ayrton Senna, så att Brasilien var ju en landsorg. Och sen tror jag att det var någonting med fotboll som det alltid har med att göra i Brasilien. Det är antingen högt eller lågt i tak. Om de har förlorat eller inte. Så att sen så var det liksom... Så att jag tar en Greyhound-buss, åker in till Brasilia, åker in till den här staden. Och där, det första jag träffar på när jag kliver av, det är en rödhårig, vad heter det, kille från Nya Zeeland. Han bara, hello, my name is Eric, where are you from, man? Helt weird. Så jag bara, hey. Han bara, do you like narcotics? Jag bara, well, let's discuss. Och sen så bara...
Very soft hands you have.
Du var en 24-årig, helt rödhårig, fräknig, ginger och blåa ögon. Så här, liksom, han bara, I've been here for 4 years, man. Jag bara, damn! Du var så skönt att prata engelska med honom. Han bara, I've been here for 4 years. Han bara... I'm gonna take care of you. Och då var det hans grej. Han hade liksom luffat runt i Brasilien i 4 år. Rymt från sin stad. Och åkte runt på olika hamnar.
Vad var han? Amerikan?
Nej, Nya Zeeland.
Nya Zeeland.
Åkt runt på olika... gått runt på olika båtar och gjort så här jobb åt dem. Och får dagspenningar. Så att vi bodde nu på... Så han och jag flyttade ihop, eller inte ihop, han bodde redan. Vi fick ett varsitt rum där han redan bodde.
Brasilien?
Ja, det här är Brasilien. Ja. Brasilia. Och han gör att Brasilia är Brasiliens huvudstad.
Mm. Ja, jag vet. Men det är mer så här teknisk huvudstad.
Ja, men det är så sjukt. För jag bara så här. Jag bara, jag vill åka till the capital. De bara, du är... Jag bara, nej. Men sen hur som helst. Han och jag hamnar där, så vi är där i typ några veckor. Sen drar jag till, tar en Greyhound-buss, åker till São Paulo med honom. Sen åker jag till Rio de Janeiro, Fortaleza, alla de här. Och jag bara är i Brasilien och liksom vi lever dag för dag. Och allting bara gungar på och sådär. Och så har de också i Brasilien en gång om året, i alla fall då, där de åker runt och tar fast barn. Och ta med dem till sopstationer och döda dem. Mm. Så gatubarn, för alltså gatubarn,
de ska rensa dem på gatubarn.
Så jag kommer ihåg att jag stod där och då så kommer en kille och han säger så här, han bara, whatever you do,
yeah. Gatubarn.
Yeah. Han bara, whatever you do, don't give them anything. Jag bara, nej, jag är härdad, typ. Jag är inte soft. Så han bara går iväg så här, då är det en liten unge som, jag sitter och käkar och bara käkar en hamburgare. Och han bara tar fram en ketchupflaska och bara... Så en liten pojke, jag bara... Ta den! Jag var din! Han bara... God damn it, sen bara kommer det skitmånga så de bara robbar mig. Så jag har en silverkedja också som jag var jävligt stolt över då. Sen tar min silverkedja, jag blir typ robbad.
Alltså barnen?
Barnen, de var skitsmå, de bara hoppar, de bara drar, jag bara hej! Och så kommer han kör, han bara chas, typ sådär. Såhär, och du vet. Och sen så i samma veva så kommer det sån här polisa chocks, eller som de heter, troppade elites.
Just
det,
troppade elites.
Ja, då kommer de. Och de bara, bam, 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 bara tar barn och kastar in dem i vad heter det, i sina Humvees typ. Och bara kör iväg med dem och så typ. Och då får man ju veta att
det
de
är
har
som, det är så som Sverigedemokraterna vill att vi polisen ska jobba.
Ja, jag och liksom, och där stod jag. Och då hamnade jag i någonstans. Polisen, han bara, okej. Okay, han bara, du blev utsatt för ett rån. Han bara, vad vill du göra? Så jag bara, nej. Så då tog han ju någonstans mitt namn och var vi uppehåller oss. Han bara, vi återkommer till er. Jag bara, okej, okay, tänkte inte mer på det. Så då går vi tillbaka till vårt pensionat, nya pensionat som vi bor. För Brasilien har ju de så här, en familj kan ha liksom en liten pub och sen har de liksom rum som de hyr ut. Så att det är istället för hotell så är det små pensionat. Då är det familjeägt. Yes. och någonstans så bara så jag kommer ihåg, det är så sjukt. Blandade grejer, kommer ut så här ibland. Jag kommer ut en dag på morgonen, då bara ser jag en liten pojke som bara springer. De bara, stoppa tjuven! Då är det en liten gatunge som bara springer med en väska. Så ser man en kvinna som tar fram, och du vet, de gör såna här, du vet, när man, så här, svarta kvinnor har ju ofta så här när de maler majs. Mm. Så här, dum, dum, dum. Hon bara tar den och bara, alla hoppar på den där ungen och bara slår sönder honom. Och det är liksom sån, det var såna grejer som man såg. Och så blev jag kär i en, jag blev kär i en prostituerad, det är standard. Det var den, det, det huset, de hade en dotter då. Aldrig sett någonting så vackert. Hon bara, jag älskar dig. Så jag bara, jag med, jag älskar dig också. Men sen insåg jag, hon blev, jag var typ kär i henne. Vi var ihop. Sen insåg jag att hon hade så mycket farbröder. Av olika liksom ursprung. Hon är kines. Hon bara, jag bara, vem är han? Kines. Hon bara, hon är så här, nej, men är så här indisk kines. Hon bara, vem är han? Det fanns ju många, så de bygger ju mycket så här, kineser och så här, i sådana här länder. Så hon bara, jag bara, vem är han? Hon bara, nej, det är min uncle. Jag bara, okej, okay. Så här, han bara, hola, hola. Så bara gick jag. Sen bara kom en helt vit så här, typ, så här, italienare. Hon bara, det är min uncle också. Jag bara, sen han bara, idiot, hon är jag blev helt förkrossad blev jag.
Och då kommer... Du har verkligen gått livets hårda skola.
Ja,
har ni sett City of God?
Jag blev kär.
Filmen City of God. I'm imagining you living in the film City of God.
Men hajar du? Och sen så kommer den här polisen och ska liksom, den här anmälan han ska ta upp. Och vad som jag förstår, han tar inte den här anmälan för min vad heter det, juridiska rättsskull. Och det är inte det, utan han vill ju ha cash.
Mm-hmm.
Så han kommer så han bara, signor, han bara, okej, okay. Eftersom han har ju sett mig med en vit. Han bara, vem är din vita polare? Jag bara, nej, det är någon snubbe, jag vet inte, han heter hit och dit, höger, vänster. Han bara, och du då, hur har du, han bara, du mjölkar han på pengar va? Jag bara, nej, jag är svensk. Han bara, ja. Men vem är din vita polare? Jag bara, jag är svensk, jag bara, sveko. Han bara, får jag se på ditt pass? Så jag tar ju fram mitt pass, du vet. Han bara, hur kom du in hit förresten? I landet? Jag bara nej! Jag bara körde min story direkt. Som jag berättat för alla under de här månaderna. Jag bara nej! Jag träffade några svenskar i Kap Verde. Sen vi kom hit. Sen du vet, jag vill inte berätta för mycket. Men i alla fall hit och dit höger vänster. Han bara okej. Okay, och vilken stad kom? Alltså hur kom ni liksom? Jag bara nej. Vi kom in i Belém där och sådär. Han bara okej. Okay, vad är din stämpel då? Nej. Sen han bara, vad heter båten? Jag bara, jag vet inte. Och det kom jag på. Båten hade inte ens ett namn. Alla båtar måste ha ett namn. Jag kom på det också. Jag bara, just det, jag vet inte. Han bara, vad är din stämpel in i landet? Jag bara, jag har inte. Han bara, okej, hur länge har du varit här? Jag bara, jag har varit här sen, och då, sen typ februari. Han bara, okej, och nu är vi inne på juli.
Juli?
Ja. Han bara, du har varit här i typ ett halvår. Och nu har jag ändrat karaktär. Från att ha varit i Kap Verde där man blev som Kap Verde.
Men vänta, har du inte kontaktat din mamma alls?
Just det, det där glömde jag berätta. när jag kommer till Fortaleza så bara tar jag upp luren. Jag bara, ja, det var inte en sån lur på den tiden, det var en sån här i väggen. Hallå, det är Almeida. Hallå, det är Almeida. Jag bara, hej mamma. Nej, det är inte jag, det är jag. Det är inte hon, det är jag, det är min lilla syster. Hon var typ gammal, 12 typ. Vad är det? Hon bara, jag bara, det är Victor. Hon bara, aha, vad är du? Så jag, jag bara, nej, men jag är typ i ett annat land. Hon bara, det har jag ju förstått. De tror du är död. Jag bara, svär. Hon bara, aha, de har typ efterlyst dig så här, typ, så här överallt. Och de har gjort en minnesstund för dig typ för något. För ett halvår sedan. Jag bara, svär. Jag bara, får prata med mamma. Då går hon och säger så här som barn är. Så här, hon bara, mamma, här är det Victor. Mamma bara, va? Det är Victor. Hallå, hon bara, Matilde? Jag bara, hej, det är jag. Hon bara, billigt talat.
Hon svimmar.
Typ hon säger, mamma har tappat min syrna. Sen så väcker hon så, och så säger så min styrfar. Han bara, hallå. Jag bara, hej, jag är... Så han bara, vad är du? Han bara, hallå, vad fan har du hållit hus? Men nu har det alltså, det här är alltså... Det är alltså två veckor efter när jag... Förstår ni? Det är alltså två veckor. Han bara, vad fan har du? Vi har försökt det i två veckor och de har typ haft en minnesstund. De tror du är död, idiot. Vad fan är du? Vem är du hemma hos? De tror fortfarande jag är kvar där. Jag bara, nej, jag tog en båt, jag är i Brasilien. Han bara, han säger till min mamma, han bara, han är i Brasilien. Hon bara, ah. Jag bara, kan ni hjälpa mig hem? Hon bara, vad sa du? Kan ni hjälpa mig hem? Hon bara, hej då.
Shit.
Så la morsan på. Jag bara, hur kan hon?
Efter allt jag gjort mot henne.
Hur kan hon? Så hon bara, så här. Då är det sjukt.
Hur lång tid tog det innan du kom hem från Brasilien?
Ja. Och då är vi tillbaka i den här grejen.
Mm.
Då han bara, han bara visste
polisen
inte, ja, han visste inte vad han skulle. Han var ju så här färsking nu, alltså här, ung typ. Mm. Så han var så här, han bara, det här är så här, det var inte det här jag skrev under. Han kom hit för att tjäna lite cash, få lite extra pengar. Sen där var värsta fattiga luffaren, och sen den där rödhåriga, han är inte ens här. Så han bara, no win situation. Så att han ringer, han bara, du måste typ följa med. Så de tar med mig till någon kvartell som det heter för poliser där jag sitter. Så börjar de kolla, och så kollar, går han kollar in i, vad heter det, den staden. Och så ringer de till svenska konsulatet, för det fanns ingen liksom, nu är jag i Belém igen, förlåt. Så då kollar han, det fanns liksom ingen, vad heter det, ingen ambassad, utan det fanns bara ett konsulat. Och då kommer signor Joakim, som han hette, och han bara, hej, hej, och då kollar de vem jag är.
Alltså en Joakim från, ja, Sverige?
Nej, han heter Joakim, aha, det är hans namn. Aha. Han bara, jag pratar bara portugisiska, men lite svenska, jag har, du vet, men vi ska ringa en kvinna imorgon, du måste se till så att, nu blev ju han som min gode man. Så han tog hand om mig liksom så här, och liksom ringde till svenska ambassaden i en annan stad, jag kommer inte ihåg vilken det var, om det var faktiskt Rio. Eller något. Hon bara, hej, Annika. Hon bara, men vänta, jag har typ badat eller någonting så här. Hon bara, hej, och så bara pratade hon med mig, och då kunde hon bekräfta att jag pratade riktigt svenska. Det var ju det som var grejen. Och under den här tiden så åkte en polisman ända till den där lilla hålan som jag hade varit och fick bekräftat den här storyn att jag hade kommit in. Så då kom han tillbaka. Det här, allt det här tar några dagar. Men jag är fortfarande i den här, vad heter det? I det här boendet, ja. Och så en dag så säger de till mig, de bara, du måste följa med oss här. Så då tar de med mig, så då låser de in mig i en cell tillsammans med 18 stycken små grabbar. Och jag bara, så jag sitter där i, vad är det, 7,5 dygn. Mm-hmm. I brasilianskt ungdomsfängelse. Och det är en av de flummigaste grejerna jag har varit med om.
We have had very different Brazilian trips, but continue.
Det var helt sjukt. Så då så var jag där, och de, efter 2 timmar så insåg de att den här killen måste liksom vara på ett eget där. Att jag var inlåst, men jag var tvungen att vara på en egen area. Så att de gjorde liksom en egen cell bara så att jag inte skulle bli typ
slaktad.
Ey, de tog mina skor direkt. Han bara, dame chapatos. Han bara, ey, och så, du vet, då hade de så små hål också i marken där man skulle skita. Så det var så helt sjukt. Och jag fick, du vet, första natten, du sa de så här, du ska sova där. Så du fick jag sova mellan så här 2 latriner. Och jag bara, så det var helt sjukt. Så efter 2 timmar, de bara, nej, du får inte. Så då skaffade de ett utrymme för mig. Fick jag vara där, och det här var ju mer som ett straff för att jag var i landet olagligt. Så att jag gjorde alltså 7 dagar för att jag hade, vad heter det?
Smugglat in dig själv.
För att jag smugglat, jag har kommit in, att jag var där illegalt. Mm. Lång historia kort, va? Det har varit lång. Svenska konsulatet valde, svenska utrikesdepartementet lånade mig 18 000 kronor till en flygbiljett. Så de köpte den dyraste flygbiljetten hem. Första omgången missade jag planet med typ en halvtimme.
Alltså biljetten kostar inte 18 000. Nej, de köpte flera biljetter.
De köpte 2 biljetter. Och så nästa. De köpte 3, förlåt. Och så nästa så gav de mig pengar för att köpa en ny biljett. Då gick jag och slösade de pengarna. Och så tredje så sa de så här, vi köper en biljett åt dig och så får du bo på konsulatet.
Men Sverige alltså.
Slösade i ombudsmannen skulle ha.
First time och sen missus, fick second time's friends.
Yes.
Jag fattar inte, du kontaktade dem.
Ja.
Varför missar du planet och varför slösar du bort pengarna?
För det första, för att jag var så jävla bränd. Och jag var som en jävla bortskämd snorunge. För att jag trodde att allting gick att lösa. Och då är det lite som svar eller liksom återkoppling på det du sa från början. Det här med SOS och hur man curlade mig. Hur jag egentligen borde faktiskt fått riktiga konsekvenser. När jag gång på gång hamnar liksom inom socialtjänsten. Inte kriminalvården, eftersom jag var alltid under 18, så att jag fick ju liksom inga sådana påföljder. Men det var hela tiden att jag fick fortsatt skyddstillsyn under socialtjänsten, speciella föreskrifter, ett samtal i veckan med den. Och det var så här, Victor, man curlade, men Victor, det kommer gå bra, bara du gör, alltså, du vet, det var bara lats. Jag bara liksom,
tänk om hela den här båten och Sean och den där nigerianen och guineanen och alla de här, att allt det här var egentligen SOS som hade iscensatt det. Ja. För att du ska få lära dig en livsläxa.
Ja, och jag lärde mig inte ett skit. Och jag lärde mig inte ett skit. För att summa summarum var att när de gav mig allt, alltså först köper de, första gången får jag flygpengar. Då köper vi ju en biljett tillsammans, jag och den där gubben. Då missar jag ju den. Andra gången får jag pengar igen. Då väljer jag inte att inte ens möta den där gubben, utan jag går ut och festar, för då var det någon grej med den här killen. Han dök upp igen, den här, vad heter det, Nya Zeeland. Han bara, hej, jag bara, hej, I'm rich man. Så vi går ut och festar, horhus och hela det här löpet. Och sen tredje gången, då bara, de bara, nu får du vara noga. Så då fick jag vara i det här konsulatet i tre dygn, fick typ inte riktigt gå ut. Och så liksom han hade mig, han tog med mig hem till sin familj. Och kidnappade han känslomässigt. Och så jag bara satt med han och hans familj och hans dotter, och du vet, satt och åt mat, och han bara, imorgon åker vi. Och så fick jag med mig på planet, och så flög jag direkt till Frankfurt. Jag kommer ihåg hur jag går på planet, bara en massa tyskar. Och de bara, och jag verkligen kände den känslan att de här vill inte åka samma plan som mig, alltså. Det var bara en känsla, du behövde
för att
inte
vara du var svart eller för att du var svensk?
Förmodligen för att jag var
svensk. Det var väl mycket svensk. Ovanligare på den tiden också.
Att svarta flög.
Nej, men att...
En flygande sinju.
Dina
inte rasist, men
dina mest, han är
nej, men på ett plan från Tyskland i Frankfurt från ingenstans.
Vad sa du?
På ett plan från Frankfurt i Tyskland från ingenstans.
Nej, Frankfurt ligger i Tyskland, du tänker.
Nej, men var du den enda svarta där?
Ja,
ja, jag säger,
det var inte så skit. Men det, ja, du har ju rätt. Det var så. Och jag bara, och du vet, jag var ju inte så här en proper svart man heller. Jag var helt gråfnoski. Och jag kommer ihåg, jag hade afro, min mustasch var helt oreglerig. Och du vet, och jag hade så här tonårsfjun som skägg, och så hade jag någon så här, någon vil som Bob Marley t-shirt som, och alltså, jag såg ju som värsta jävla luffan, alltså. Jag var ju kid och bara pratade svenska också så här, helt så här. Ja, men vad då kan man inte liksom, vad ska man sätta sig? De bara, signor, så, och så var det en sån, du vet, det är tysk plan också. De bara, Achtung, Stein und Mein und Wein. Och jag bara, ja, deutsche språken nicht, svenski. De bara, käften, idiot. Så satt jag med en skitfet turk som bara, nej, vad heter det, tysk, som åt ölkorv och bara kollade på mig så grymta hela vägen. Och jag bara satt där liksom.
Han var orolig
och jag kom
att
ihåg,
du skulle sno hans
korv. Jag kommer ihåg boken som jag läste också, Lammen tystnar, glömmer jag aldrig. Liksom på svenska. Men hur som helst, och så kommer jag till flygplatsen, och då är det liksom två köer. En kö för EU-pass, och det var ganska nytt också, den moden. Och så en kö för de som typ inte har EU-pass, the rest of the world. Så att jag gick ju direkt.
Så alltså en vit kö och en svart kö.
Det var exakt det, men jag, eftersom jag är PK yani, så lägger jag den så. Men då var det en kö med alla vitingar som stod där och sådär. Och så längst fram så stod en vakt med någon chefförund, och han, och det här är kön. Alltså den, och den här kön är ganska så här, den är ganska städad kö. Den är så här rak och så, någon vilsen väska, någon hänger på snedden, men det är inte mer än så. Så jag ser ju liksom,
det är ju tyskar.
Jag ser hur han liksom så här. Och sen den andra kön, det är så här somalier och allt vad det heter. Och det var den tiden, och det var ju då också, det var den här somalieboomen. Det här är ju 90, right. 94. Mm. Så det var skitmycket somalier, och de så här helt ramsniga. Och de gider. Så då var det någon som, han bara, nej, nu är det fine och hajs. Typ okay. Så där, han menar, gå härifrån, gå ställ dig där. Jag bara, shit. Så det började bli tjafs. Så de liksom, så när jag kommer fram, då kollar han på mig så här, han bara, kom. Så då kollar de mig, vad jag hette. Och då, jag fastnade jättelänge. Och då liksom fick jag säga mitt personnummer, jag skulle säga det. Baklänges, det var skitskumt. Vem gör det? Jag bara, va? Så här, och han bara, ej! Och så hade den där hunden som också inte gillar svarta killar. Så det var skitskumt.
Jag reagerade också på att du sa det fel, baklänges.
Hunden bara, ej, vad är det för osmart snubbe? Lång, så då fastnade jag, och det slutade, vad slutade det med? Jo, att jag blir återförsenad, så då kommer jag. Så då säger jag, Signor Victor Dalmeida, du måste komma till gate, bla bla bla. Och du bara sprang till tåget, eller förlåt, flyget. Och så kommer jag in på SAS flyg. Och så kändes det ändå inte som hemma. För alla bara, vilken jävla idiot alltså, vad fan, jag vill hem. Så,
ja, alla
det. Så satt jag med någon rofferuff här bredvid. Och skitlack, han bara, du får fan passa tiden, grepp jävligt.
Första
och så bara öppnar en sån här Vasa knäckebröd, du vet, de sådana som är i plats. Och jag bara, okej, okay, nu är man hemma. Så kom jag hem. Och den där skulden, den hade jag jättelänge. Så det var en av mina, alltså du vet, innan
flygbiljetterna.
Alltså, ja, så det har alltid så här, under många år sen när man hamnade på kåken och sådär. Han bara, har du skulder? Jag bara, jag tror att jag är skuld. Så kollar han, nej, du har en skuld till utrikesdepartementet på 60 000. Och liksom, den bara tickar på. Mm. Så de, så att...
Har du betalt den då?
Ja. Jag är ju rätt för mig.
Till slut.
I slutet av dagen. Blev skuldfri för en månad sen.
Shit, vilken story.
Shit.
Hur reagerade din mamma då när hon?
Nej, men min mamma pratade inte med mig ordentligt på jättelänge. Det blev jättesamt, men det var så mycket annat som vi hade så att liksom och så där. Jag kommer från en dysfunktionell familj. Min mamma flyttade till Sverige innan mig, så hon lämnade mig på Kap Verde när jag var ett litet barn. Så att vi har ju redan en relation där liksom.
Men varför flyttade hon till Sverige?
Jag ska berätta. Kap Verde var, som jag berättade, under självständigheten. Och min mamma jobbade, så då fanns ju en gerilla för självständighet. Och min mamma jobbade inom den gerillan.
Vänta nu, fan. En typ av mujahedin.
Ja. Uh-huh. Så det finns ju bilder på, alltså min mamma har ju mig på ryggen i en sån här knyte som man har, och sen så liksom var hon kokiska och så hade hon en kalashnikov.
Mm-hmm.
Och hon jobbade liksom. Mm. Så att det är liksom...
Hardcore.
Va?
Hardcore.
Ja, det var hardcore. Och jag föddes med salmonella. Det är en magsjukdom. Vet väl kanske alla. Men så jag började ju gå väldigt sent i livet. Jag började typ gå när jag var nästan 3 år gammal.
Mm.
Så jag höll ju på att dö flera gånger. Och Sida, svenska Sida, hjälporganisationen, var ju opererade i de här länderna under de tiden. Det var ju liksom, ja men du vet, självständighetsländerna. Och en person som jobbade inom Sida var en kirurg som heter Sven Aschberg. Han och hans fru jobbade där. Och de blev väldigt goda vänner med min mamma. Och på den vägen så bestämde sig... Han bara, fan, jag skulle fan vilja hjälpa dig och liksom fixa ditt liv. Sa han till min mamma. Min mamma var en ung kvinna med liksom ett barn och liksom så här. Så att...
Hon var inte tillsammans med din pappa?
Nej, nej, nej. Det, liksom, det var ju aldrig något så. Okay, ja. Utan, och sen så i slutet av dagen så resulterade det att min mamma tog ett beslut att lämna mig med min mormor. Och åka till Sverige... För att sen komma tillbaka och hämta mig. Så att när jag är någonstans i den där 2-3 års åldern så försvinner min mamma. Så jag är där kvar på kaféet med min mormor och min pappa som dyker upp ibland och alla människor och sådär. Så att hon och den här Aschberg och hans fru, de kommer hit till Sverige, så de hjälper henne med en liten lägenhet i Nacka. En sån här studentlägenhet.
Kunde vem som helst flytta från Kapverde till Sverige?
Ja, apparently. Om liksom det finns någon som... Det kan man ju liksom fortfarande, men man måste kanske... Det kanske är väl en längre process idag.
Okay.
Du måste väl kanske ha... Jag vet inte, men...
Var det någon kvotgrej, eller?
Vad sa du?
Det var ingen kvotflyktingssystem eller något sånt.
Hon kom ju inte som flykting.
Nej, okej. Okay.
Nej. Okay. Min mamma kom ju liksom som deras gäst eller vän. Så, alltså.
Ja, ja, okay.
Men på något sätt så... Och sen, så min mamma var borta ett tag, så mitt första minne det är att jag är, mitt allra första minne är att jag är i ett rum. Det ligger en, det sitter en massa män och spelar, de är svartklädda. Jag minns en som har liksom så här keps, spelar, och så ligger en kvinna på en brits och hon har så bomull i näsan. Hon är död. Och i våra länder när man dör så har man liksom, för att man men liksom förruttnelsen, så att man stoppar bomull i olika, alltså på ställen så att det inte ska lukta snabbt. Och man kör ju ofta minnesstund i en, aha, två dagar innan man begraver dem.
Okay.
Men man begraver dem väldigt snabbt på grund av värmen. Så att hon ligger där på britsen och det är den här min mormor, den här. Och sen så ser jag två stora tjocka ben som kommer in. Och jag vet inte om ni tänker Tom och Jerry. Den här mamman är Tom och Jerry. Så där ser jag två tjocka lås som kommer in. Och någon som sätter sig på huk. Och så säger han så här, hej, nu ska jag ta med dig till Sverige.
Jag vet ju att ditt liv i Sverige har ju varit lite krångligt också. Alltså, även när du kom hem från Kap Verde där.
Mm.
Så vi har ju en del gemensamt. Alltså egentligen.
Svär.
Jag är från Afghanistan. Och du har... Vänta. Det är ingen som har det kommer.
Nej.
Jag är från Afghanistan. Jag vet att du har rökt en del rökheroin. Vi är bröder.
Opio var ju min favorit. Men det
var
kunde,
så?
Ja, men jag kunde aldrig bibehålla. Men absolut, jag var heroinist. Jag var heroinist i 23 år. Sprutnarkoman i 16.
Alltså, fan, det är sjukt hur du har överlevt. Alltså.
Ja, alltså, vad är det de säger? Jag jobbar idag som terapeut. Mm. Och det första jag fick lära mig på min utbildning var att, och då var vi 10 i det rummet. Han bara, 2 stycken överlever. Jag bara, va? Så statistiken, ända sedan man börjar föra statistik, det spelar ingen roll hur kriminaliteten ökar eller går på, hur det än är, så säger statistiken att 2 av 10 missbrukare i behandling överlever. Det är statistiken. Och den har aldrig förändrats.
Även om sprutar narkomaner då?
Vi pratar heroinister. Ja. Alltså. Mm. Förlåt, jag pratar om heroinister.
Ja, okay.
Heroinister, 2 av 10 överlever, och en heroinist har en övertid på 7 år. Så att en heroinist som knarkar mer än 7 år lever på övertid. Så att de flesta heroinister dör inom 7 år.
Men du har hållit på i 20 år?
Jag håll på. Jag kan berätta att...
Men hur började det?
Jag ska... Får jag? Nej, jag skojar. Nej, men jättefint. Alltså, det är bra att du...
Skapar någonstans... gemenskap.
Va?
Med Afghanistan.
Ja, jag älskar Afghanistan. Men jag var ju mycket med iranier. Och de liksom... afghaner och iranier, de slogs ju om min gunst.
Om?
Gunst. Alltså, typ... Min gunst. Vad heter det? Hur ska man säga? Alltså, typ... Det var ju liksom, det var, man skulle, jag hängde ju mycket med iranierna, men afghanerna var ju, de var ju på den tiden, och afghaner idag, det är liksom annorlunda afghaner än vad det var förr, tycker jag. För att de afghanerna jag var polare med förr, de var ju så här, alltså det är en annan aura. Idag är afghanerna idag, de är helt järn. De bara, du måste förstå, vi dödar direkt. Förr i tiden, de känner mer integrerade, afghanerna som man hängde med.
Men vet du vad som är grejen? De kom oftast med familj då.
Ja,
så det fanns mer... en så här social kontroll.
Ja, men precis.
Idag kommer de själva, eller har kommit själva.
Mm.
Och det är, så här, det är ingen som ser efter dem.
Mm. Så att mina afghanska polare, alltså, förr i tiden så där, och så, det stämmer. Vi rökte mycket opium och sådär. Men när jag kom hem, och det är precis vid den skarven, det är bra att du plockar upp det, precis när jag kom hem där, så blir ju inte saker mycket bättre. Utan då var jag verkligen så här, du hade ju liksom levt. Och liksom, jag satt min första volta. Jag fick ju göra det här straffet, de här 3 månaderna som jag fick. Och jag hade ju liksom någon cred också. Jag hade ju liksom gjort ganska mycket grova grejer. Jag var ju mycket med vänner från Jordbro, så jag bodde ju både i Nacka och Jordbro, men mest liksom så jag gjorde ju mycket brott, och det var ju liksom på den nivån där vi var livsstilskriminella. Man gjorde smash and grab, man rensade klockaffärer, det var mycket pengar, man köpte feta bilar, och liksom, vi hade ju liksom den här flashiga livsstilen. Så jag hade en ganska bra cred när jag liksom åkte in på min första volta. Och sen när jag var 20 ungefär, 1994 den 14 februari, så bråkade jag med min tjej. Och jag bråkade med min tjej, och så satt vi i en lägenhet, och så var det en polare till mig som tog upp liksom foliepapper. Och så hade han liksom en svart kåda på. Och så satt han och rökte sig. Så bara, det smakade. Jag bara, nej. Fan, men han bara, vad är det för någonting? Han bara, nej, men jag vet att han sa att det var heroin. Men att liksom någonstans så bara, men det är inte så farligt. Det är kanske ingenting för dig. Så kom jag ihåg att jag tog ett bloss här. Så bara kände jag så. Spydde direkt. Det var den första reaktionen. Jag bara, fan kan man sitta och röka någonting som man spyr av sådär. Fan vad vidrigt. Sen gick månaderna. Och så bodde jag ihop med en annan polare som sålde heroin. Och en var afghan. En var...
klart.
Vilken kombo. Afghan och gambier.
Brukar inte vara ett bra par. Men okay,
nej, men alltså, det beror på hur man ser det. I det här fallet var det katastrofalt. Och de sålde heroin. Och jag var yrkeskriminell. Så det jag gjorde, det var att jag klättrade i fasader. Jag liksom sprängde bankomat. Alltså nu vet sådär. Och så brukade jag alltid komma hem. Och så satt de alltid och spelade kort och rökte hårs. Och så började jag röka, och jag började känna så här att jag började bli så här fryser och det rann i ögonen och så här. Jag bara, fan, så du sa jag så här, jag bara, ej, jag vill inte röka idag för jag känner att jag liksom inte mår bra. Han bara, okej, okay. Så väntade jag 4-5 dagar, sen när jag mådde bättre så ramlade jag in i det. Men efter varje 3-4 dagar när jag hade rökt i rad, så började jag känna det här, dålig magen, rinner i ögonen och liksom så här. Så jag gick till läkaren, och jag bara, jag har så här, under flera månader nu har jag liksom känt att det är återkommande liksom, att jag blir förkyld och det rinner ur kroppen. Han bara, nej, men du har väl en instående influensa i kroppen. Han bara, ta det bara lugnt. Jag bara, okej. Så kom jag tillbaka hem, och jag kommer ihåg när jag kom hem den dagen, så sa jag så här, Jag vill bara poängtera, jag var så sund i min relation till droger att när jag kände att jag inte var frisk så ville jag inte få i mig knark. Så tänker inte en knarkare. En knarkare tar knark när som helst. Mm. Så att jag var så sund. Så jag bara, nej men jag känner inte att min kropp är i balans. Jag känner att jag har den här. Så jag vill inte knarka idag, men vi kan knarka sen när jag blir frisk igen. Alltså, förstår
det
ni?
Det låter så sjukt det du säger. Ja, men, att du hade en sund relation till droger.
Nej, men, ja, men missförstå mig rätt. När jag säger sund relation till droger, ja, att man bara är
en drog.
Men alltså, det här mentala besattheten, den fysiska allergin och den andliga villfarelsen, den fanns inte i mig igen. Det här liksom missbrukiga tänket. För den kommer nu. Då sa han så här till mig. Må han vila i frid. Wilhelmsson. Han sa så här. Han bara. Jävla grabbjävel. Alltså, han bara, har inte fattat att du liksom är abstinent och dålig. Jag bara, va? Han bara, ja. Han bara, det är anledningen till att du är sjuk. Det är inte för att du är förkyld av vädret. Han bara, du är det på grund av drogerna. Och käften idiot. Han bara, jo. Han bara, du liksom. Han bara, om du tar ett glas av det här så kommer du bli helt frisk i hela din kropp. Och jag bara kände hur det rann och det, så här, det kom liksom snor från näsan och du vet och så här, rännskita. Så kom jag ihåg att jag liksom rökte den där och så liksom bara kände jag den där draken och bara kom in i min kropp. Det blev så varmt och jag aldrig kände så där. Och det kändes som att hela universum gav mig en stor kram bakifrån. Jag bara kände mig helt fulländad. Efter den gången blev jag torsk.
Men jag måste fråga dig, det är inte första gången du röker heroin?
Nej.
Men så varför kände inte du dem?
Nej, för att det är första gången mitt medvetande blir medveten om att det här är det som kommer få mig att må bra. Så att en person som är missbrukare utan att vara medveten om att det här är det som tillför någonting gott, utan bara känner det, kan fortfarande gå omkring i en villfarelse, alltså i en förnekelse om att han är missbrukare. Men när man den dagen, alltså många missbrukare säger sen, de vet exakt när de blev torsk. De vet exakt. Då kan man ha hållit på att laborera och provat i kanske 4-5, alltså till och med år. Men den dagen deras liksom det blir den här kontakten, då är man torsk. Sen finns det de som första gången direkt. Men jag säger det, heroin är en sån helvetesdrog att den dagen du gifter dig med heroinet så är det svårt att liksom skilja dig från heroinet. Jag har ungefär haft 12 stycken dokumenterade överdoser och då är det liksom hjärt- och lungräddning och fått narkante och fått narkante och isprutor. Så jag har ju liksom, du ser alla de här ärren här liksom är, det är liksom de fick skära upp för att sätta liksom nålar och nu vet jag bara vakna upp liksom,
från Pulp Fiction där.
Liksom, och så sa hon så här: Viktor, du har just dött liksom likvar. Och jag bara, ni pajar mitt flum. Och så bara ut och så från sjukhuset och bara dra av de här slangen och bara spruta blod och bara ta mina grejer och bara går iväg. Och de låter en missbrukare gå iväg på det sättet utan att liksom ge dig ett omedelbart omhändertagande.
Vad borde de ha gjort?
Okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubb Gista Måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plätt. Tack, min vän.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.